En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Äntligen! EM-premiär! Ja, det är dags för sommarens fotbollsfest att dra igång på allvar. Och i det här avsnittet av Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén, Anton Johansson och Frida Fagerlund, så snackar vi igenom EMs enklaste grupp. Det blir även ett dopp i grupp B och en lägesrapport från den stekheta svenska EM-basen. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Är du redo?
Ja.
Mm. Då säger vi varmt välkomna till Schweiz, till den svenska EM-basen i Cham. Och med mig i det här rummet har jag Frida Fagerlund och Anton Johansson. Frida, om vi börjar med dig, hur är läget? Okej, taskigt av mig. Frida sitter och äter. Vi börjar med Anton. Anton, hur är läget?
Det är bra. Man är varm, men man är glad.
Uppvärmd och redo, så att säga.
Exakt så.
Frida, vad tycker du om värmen här i Schweiz?
Vi får nu njuta så länge den varar. Även om det var olidligt i pressrummet inför Schweiz match mot Norge. Med Pia Sundhage och Lia Velti. Jag tror det var 40 grader där inne. Och det var en oerhört lång presskonferens. Typ 40 minuter. Det har jag aldrig varit med om tidigare. Under en UEFA eller inför en UEFA-match. Så att jag tror det var många som led i det där rummet. Men som sagt, det ser ut som att det kommer komma lite svalare vindar här över Schweiz framöver.
Fint att du fick bada bastu i Basel som Kaje gjorde för några veckor sedan när du var där. Det är ju första matchen, eller ja, den andra. Den första dagen, vi är på premiärdagen när vi sitter här och poddar. Frida, vad är din känsla kring den här gruppen som är först ut? Det är Finland, Island, Norge, Schweiz.
Ja, vad är min känsla egentligen? Att det är den enklaste gruppen på pappret. Men sett till då att alla de här lagen, ja, det är inget lag som är så att säga en stor nation i den här gruppen. Men samtidigt så innebär ju det också att det gör gruppen väldigt intressant. För att det kommer förmodligen gå vidare ett lag då som kanske är, som man studsar till lite på, som kanske är lite mer oväntat. Och jag har ju exempelvis tippat Island som gruppvinnare, och det är väl kanske inte för att jag nödvändigtvis tycker att Island är ett så fantastiskt landslag, men jag tycker ändå att de har en rätt så bra organisation, så att det kan mycket väl räcka för att man ska ta sig vidare från den här gruppen och då dessutom vinna. Det är ju Norge naturligtvis som har flest stjärnspelare, så att man kan väl tänka sig att de förmodligen kommer att vinna i slutändan. Men Norge har ju också en hel del att bevisa med tanke på hur de har presterat under tidigare mästerskap.
Ska man se till att Island, som du då tippar, vinner gruppen. Om vi skulle säga då att ett Belgien skräller lite i den där gruppen bakom Spanien. De har ju Italien och Portugal också i sin grupp. Ett Portugal som Belgien besegrade nyligen i Nations League skulle mycket möjligt genom att kunna vinna och liksom slå ett Italien. Då skulle vi kunna få en väldigt rolig kvartsfinal ändå med svenska ögon sett, utifrån att vi har en Beta Gunnarsdottir som förbundskapten för Belgien mot sitt Island i så fall. Det hade ändå varit lite häftigt om vi kunde få till den, om Belgien skräller sig vidare. Men Anton, vi är inne här på Norge. Du och jag var ju på plats på Ullevål när Sverige genrepade mot Norge, och det har ju snackats en hel del runt det norska landslaget. De har sina offensiva stjärnor, men de gör inte så mycket mål.
Nej, 4 mål på de 7 senaste landskamperna. Så att, och de, visst, de skapar några chanser mot Sverige, men de får ju inte in dem. Och Ada Hegerberg, som har diskuterats om lite i Norge, att hon gör ingen mål längre, tycker jag. Och att hon mest tar upp en startplats då, för liksom, gamla meriters skull. Men ja, det är Norge som vi snackade om dem häromdagen, du och var väl inne på att det måste vara ett av världens mest underpresterande landslag, så att vilka spelare de har. Det är inte så balanserat lag kanske, de har ju väldigt offensiv spets och kanske inte alls lika bra bakåt, och Sverige käkade upp dem på mitten till exempel. Men ja, klaffar allt kan det ju gå, men ni är inne på att de har ju mycket att bevisa.
Ja, då har de, och det känns som att Ada Hegerberg, om någon, är väl medveten om just det. Jag tyckte man såg mycket i hennes kroppsspråk i den där matchen mot Sverige, att hon ville verkligen försöka mana på både laget och liksom publiken på läktaren att kom igen, tro på oss nu, häng med oss, alltså verkligen så, försökte mana på så mycket hon kunde. Sen så lyckades de ju inte spräcka nollan på Sverige. Vi får väl se om de gör det på Schweiz. Ett Schweiz som ju har varit kritiserat inför Pia Sundhage. Jag har haft det lite stormigt. Förutom då att det var svinvarmt på den där presskonferensen. Vad är dina intryck kring det Schweiz som Pia Sundhage liksom kommer leda in i den här premiären, Frida?
Ja, hon hävdar ju själv att stämningen i gruppen är bra då. Vilket inte går hand i hand med Blicks uppgifter då om att det skulle finnas ett internt missnöje mot henne. Och Lea Welti som satt bredvid henne sa ungefär samma sak. Även om jag får erkänna att min Schweizer-Deutsch kanske inte är fullt flytande. Men hon verkar också vara väldigt optimistisk. Jag tror att de kan få det svårt. Men det är klart, den här premiärmatchen mot Norge, skulle det vara så att man går och vinner den, då har man ju ett fantastiskt fint utgångsläge framöver. Men det är inte så att jag sitter och tänker att Schweiz kommer göra ett kanon-EM så till vidare. Jag skulle bli väldigt förvånad om det är så. De har ju en spännande generation som kommer komma. Och jag menar, Schattenlive är ju redan här. Hon är väl kanske den som sticker ut mest sett till att hon spelar i Barcelona. Men jag tycker ändå att de har en bit att vandra innan de verkligen liksom ska ses som ett lag som enkelt tar sig vidare från en sån här grupp. Och det är just därför jag tänker mig också att Norge kommer gå vidare ur den här gruppen. För att jag tror att deras största problem när de möter ett lag som Sverige exempelvis, det är att tar man sig bara förbi första pressen, då är det ingenting i Norge i stort sett. Och Sverige är väldigt duktiga på det, för Sverige vill inte stå kompakt, utan Sverige utan boll så ser de till att vinna tillbaka bollen snabbt. Så jag tror att det klaschade mellan Sverige och Norge där, och just att det var väldigt jobbigt för Norge att möta den typen av lag som Sverige är. Men mot den här typen av kvalitativt motstånd, eller snarare mindre kvalitativt motstånd, då tror jag nog att de är tillräckligt starka för att ta sig vidare.
Schattenlaib var ju en av de spelarna som Smilla Valotto också höjde ett finger för. Jag pratade ju lite med den schweiziska mittfältaren som ju spelat i Hammarby fram tills nu, lämnar ju Bayern för Wolfsburg efter det här mästerskapet. Men hon är ju också en av dem som verkligen tycker att Pia har varit kanon för Schweiz. Det har hon i alla fall sagt i alla intervjuer jag har hört med, och när jag själv har frågat henne om det. Antar jag ska snart släppa in det, men Frida har ju också en fascination för det här med språk när det kommer till Schweiz. För jag frågade Smilla Valotto, då lyfte hon ju också så här: men Wolfsburg, det blir kanon att jag flyttar till Tyskland nu, för då kan jag äntligen lära mig tyska så jag kan snacka med dem i landslaget. För med Pia kan hon ju då prata svenska, hon har någon lagkamrat till hon kan prata norska med, för att Smilla Valotto är uppvuxen i Norge och har en pappa som är halvt schweizare, halvt italienare. Det är därför hon representerar det schweiziska landslaget. Men det snackas ju väldigt mycket språk i det där landslaget.
Ja, och jag vet inte varför jag är så fascinerad av det egentligen. Men jag tror kanske det är för att jag själv i min vardag pratar ju ett språk, engelska oftast. Och sen så pratar jag mycket svenska i jobbet och med familj och sådär. Och jag kan väl tänka mig när man som spelare, och nu ska vi komma ihåg att de flesta i Sverige exempelvis, eller i svenska landslaget, spelar ju utländska klubbar. Jag hade ju själv tyckt det var skönt att komma till landslaget och kunna prata sitt eget språk. Att det blir en sorts trygghet och att det också håller ihop gruppen på ett helt annat sätt. Nu vet jag ju inte hur det är att befinna sig i ett sånt typ av landslag som pratar så många olika typer av språk. Men borde det inte vara lite svårare att få till den här gruppsammanhållningen? Kan det vara så att det blir lite mer grupperingar? Ja, jag vet inte. Kanske överanalysera hela saken. Det kanske inte spelar någon roll alls, men jag tycker som sagt att det är väldigt fascinerande att det är så här pass många språk som pratas i det schweiziska lägret.
Ja, för man blir ju tillräckligt förvirrad när man är här och de slänger in ord från alla möjliga språk när de försöker själva identifiera ungefär vad man försöker prata med dem. Det är tyska, det är franska, det kommer något italienskt ibland. Och så, det tyska, det är ju den schweizer-tyskan som inte alltid är helt lätt att förstå även om man kan tyska. Så att det är lätt förvirrande. Anton, vad tror du om den här gruppen då? Hur går det i grupp A, den som på pappret är den enklaste men som alla då i gruppen pratar om som den kanske tuffaste gruppen i EM, just utifrån att alla är ungefär lika dåliga?
Jag har lite tråkigare tips än vad Frida har. Jag har ju tippat Norge. Jag tycker som högst upp och Schweiz som två.
Du är rimlig alltså.
Ja, jag är rimlig på så. Men jag känner väl ändå att Norge är bäst. Och som Frida var inne på, de har ju problem med sånt motstånd som Sverige, men kan ju säkert få ut betydligt mer av den där offensiven de ändå har mot mindre kvalitativt motstånd som ändå är i den här gruppen. Sen tror jag inte på något av de här lagen egentligen i en kvartfinal, utan där har jag tippat att Norge ryker mot Italien. Mm. Så jag tror det tar tvärstopp. För oavsett vilket lag som vinner den här gruppen så kommer det visa sig att det här är den lättaste gruppen, för att inget lag går vidare till semi.
Jag har tippat optimistiskt här i mitt, också helt knäppt. Jag är ju mitt emellan er hur den här gruppen ska sluta, om jag minns mitt bibeltips rätt, nämligen att Norge vinner gruppen, men Island kommer också gå vidare från den, dock som tvåa då, inte som vinnare. Men sen kommer Norge slå ut, jag kommer inte ihåg om jag tippade Belgien vidare eller Italien från den där gruppen, men att Norge faktiskt skulle vinna den. Och sen så är ju mitt tips då också att Sverige vinner sin grupp och hamnar på den, inom citationstecken då, lätta sidan av trädet. Vilket skulle ju att vi får ett Norge-Sverige i en semifinal. Den hade ju resten av Europa typ skrattat åt och tyckt att oj, 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 hur kan vi ha det så enkelt där borta? Om det blir ett getingbo på andra sidan. Men.
Det hade pickat upp.
Skulle det bli så, så hade det ju varit kul.
Ja, nej, men, absolut.
Jag har ju dock tippat då att Sverige slutar England i kvartsfinalen.
Ja, jag vill ju helst inte se det mötet så tidigt. Det hade varit härligt med åtminstone en ny semifinal. Mellan dem. Eller hur blir det nu?
Final blir det då. Precis.
Final till och med. Det hade jag inte tackat nej till. Det hade varit otroligt mäktigt att få uppleva. Jag är ju lite mer inne på, precis som Anton, Italien faktiskt. Jag är mäkta imponerad över hur pass mycket de har utvecklats på bara 2 år, alltså sedan VM 2023. Jag tycker faktiskt att de spelar mycket mer italienskt nu, klassiskt italienskt, sett till att de är så himla välorganiserade på planen nu jämfört med då. Och dessutom så tycker jag att de har kanske världens mest underskattade spelare i Manuela Gugliano, som jag tror att hade hon inte spelat i Roma och italienska ligan så hade vi pratat mycket mer om henne, om hon hade befunnit sig i Lyon, Barcelona, till och med Arsenal, Chelsea. Då tror jag att fler människor hade fått upp ögonen för henne, för jag tycker hon är en helt fantastisk fotbollsspelare. Och just därför så hoppas jag att hon verkligen får visa vad hon går för i det här EM:et. Så att, ja, jag tror möjligtvis då att de kan trockla sig vidare baserat på att de befinner sig på den enklare halvan av slutspelsträdet.
Ja, jag tycker de är EM:s största joker som lag, men det har ju rätt stor del att göra med att vägen ser ganska lovande ut till en semifinal. Men det är, som Frida säger, det är som ett helt annat lag än för 2 år
sedan. Mm. De har ju verkligen vuxit sedan Andreas Sonchin tog över som förbundskapten efter. Och det känns som att de har varit en mer enat landslag efter det också. Tror mer på sig själva. Det känns som att de har vuxit. Redan vi såg ju liksom några av de första stapplande stegen under Sonchins ledning när Sverige spelade Castel di Sangro mot dem i Nations League där direkt efter VM. Och det var ju verkligen något helt annat redan då, jämfört med det vi såg i VM när Sverige var i samma grupp som Italien. Det var ju den här matchen när Amanda Ilestedt nickade in mål på mål på mål. Och fasta situationer var väldigt viktiga för Sveriges del. Jag har ju då i Belgien som en liten joker. Och det är ju mycket utifrån att jag tycker att Beta Gunnarsdottir har fått i landslaget att överprestera. De kommer nog lite skita i matcherna mot Spanien. Eller matchen mot Spanien blir det ju nu. Och Portugal kan de slå. Det kommer bli en väldigt intressant match den, Italien, Belgien.
De hade ju riktigt svårt mot England nu för inte så länge sedan.
Men de har också besegrat England.
Ja, nej, absolut. Jag är lite tveksam. Men visst, det är väl klart att de också kan slå till med en skräll. Och det är inte som att Italien är så bra. Jag menar, de har också sina svagheter, men man är väl kanske lite färgad också eftersom att Italien och Sverige möttes i Nations League, så man har sett dem på nära håll. Och de var väl inte jätteimponerande egentligen på hemmaplan, sett i att Sverige var rätt så dåliga i första halvleken och de lyckades ju inte riktigt utnyttja det. Så att...
Och där saknar du Sverige ganska stora delar av sin startelva ändå, får man väl säga. För då är många som säger, wow, vad Peter Gerhardsson ändrat i Danmarks matchen. Men det hade ju egentligen att göra med att det var roterat till Italien-matchen, att det var många som kom in med lite... Ja, men vi hade Arsenal-trion som kom direkt från Champions League, lite småsjuka och sådär och trötta. De kom ju till och med senare till den samlingen. Och sen en Hanna Lundqvist som hade haft sin härligt långa flight från San Diego in i samlingen och var lite trött. Och det var ju mycket sånt som påverkade att det var så mycket ändringar i den elvan liksom mot Italien för ja. Sveriges del.
Aggressiviteten var ju inte där alls. Men det som du säger att det rättade man till mot Danmark. Och just därför så lyckades man ju få in på så pass många mål också inom de 10 första minuterna. För att man hade den, ja, den aggressiviteten och intensiteten. Det är då Sverige som bäst. Så fort de blir lite tveksamma, när de inte riktigt vet vad de ska göra av bollen, när passningsspelet inte riktigt sitter, då infinner sig en osäkerhet. Så att kan de bara spela som de har gjort mot Danmark och Norge nu, så tror jag att det kan gå riktigt bra i det här mästerskapet.
Jag misstänker att vi alla har Spanien som vinnare i den gruppen. De är väl en av EMs absolut största favoriter. Har väl visserligen då varit lite oroväckande inför här. Jag vet att jag i vår panel kallade det för den spanska EM-förbannelsen, för det var ju bara dagar innan EM-premiären senast som Alexia Putellas drog knä, eller korsbandet, hennes knäskada där inför. Då var hon världens bästa. Nu kom det ju väldigt uppseendeväckande bilder när Spanien spelade genrep och världens just nu bästa Aitana Bonmatí la upp bilder på hon ligger i en sjukhussäng med dropp, hjärninflammation konstaterades. Nu är hon inskriven i truppen, men vi får väl se vilken form hon är i och lär väl inte spela premiären i alla fall för Spaniens del. Men det är klart att Spanien kommer nog klara ett gruppspel ändå. Det är inte så att de har ett dåligt mittfält även om de skulle plocka bort världens bästa.
Nej, jag tror väl också att Putellas... jag tror att hon inte hade tackat nej till att få vara ensam stjärna för en dag. Man har ju hört rätt så mycket om hennes relation till Bonmatí och att de inte helt kommer överens. Jag har till och med en kollega på en tidning i ett utländskt land, så säger jag för att verkligen anonymisera det, som gjorde en intervju med Putellas. Blev sen nekad av hennes agenter att lägga ut eller publicera den här intervjun. Bara för att den här personens tidning då hade utsett Bonmatí till världens bästa fotbollsspelare. Det är alltså så pass infekterat. Det är mellan de här två. Det finns en riktigt stor rivalitet. Men med tanke på att Spanien lyckades vinna VM trots att det var såna, alltså sån osämja i gruppen, fick man ju höra då. Att de firade i olika grupperingar på varsitt håll. Alltså efter segrar. Och att de såklart... inte kom speciellt bra överens med förbundskaptenen heller. Så kunde de gå och vinna ett helt VM baserat på det, så är det väl klart att de kan vinna EM också, trots att de inte är bästa vän.
Det låter inte som att vi kommer få en intervju med Putellas då.
Just det.
Ni får inte säga det bara.
Nej, vi visar inte vår bibel för Bonmatí eller Putellas.
Eller redaktionellt möte.
Spela in podd.
Jo.
Stackars Rebecka, nu är med. Det här klipper vi inte.
Nej, Rebecka Schelin, hon tittar in och så blir irriterad på sig själv för att hon tror att vi sitter i ett redaktionellt möte där vi spelar in. Det är också lätt hänt kan jag säga, för vi sitter i vårt lilla arbetsrum här på den svenska basen där vi gör media, och här sitter vi ju med stängd dörr ganska ofta, och det här är ju första gången vi spelar in podd. Så att
hade inte jag vetat vad det här var sen innan, så hade inte jag fattat att det här var en mikrofon.
Nej, speciellt nu när du vrider den åt alla håll samtidigt som du pratar. Vrider bort själva mikrofondelen och lite så, ja. Detaljer. Men det vi kan ta med i den gruppen också, bara som ju kom strax innan EM också, det var ju att Portugal har ju en storstjärna i Barcelona, i Kikan Hazaret. Som ju missade Champions League-finalen, satt där i tårar med tanke på att den spelades i Portugal, i Lissabon. Hon kunde inte vara med. Har ändå joinat den portugisiska EM-truppen nu. Vi får väl se vilket slag hon är då efter sin långtidsskada. Men Nazaret med. Med det så lämnar vi de andra grupperna. Nu ska vi ta en liten Sverige-recap också. Grupp D, dödens grupp, den kommer vi hinna prata om senare. De spelar ju, kliver ju in i det här efter Sverige gör det. Men Sverige då? Vad är senaste nytt, Anton?
Ja, senaste nytt är väl att, eller det som jag tycker mest intressant är i alla fall, att det känns ju som att Smilla Holmberg kommer spela från start. Det är, hon tränar med liksom, ja, spelövningar de har gjort, så är hon ju tillsammans med Nathalie Björn och Magdalena Eriksson och Jonna Andersson. Och så är Smilla Holmberg till höger. Så det, hon verkar uppenbarligen under sin korta stint till landslaget ha imponerat väldigt mycket på Peter och gänget. Det känns väl som att det kan bli liksom den stora snacksen nu inför premiären.
Ja, det måste ju vara någon form av raketkarriär, ja. Att liksom, för bara någon månad sedan hade hon inte ens varit med på en A-landslagssamling. Hon hade inte spelat en minut, och i den samlingen fick hon då göra sin startdebut efter att ha imponerat så på de inledande träningarna och också på testerna, den fysiken som hon visade upp, den snabbheten. Och den snabbheten av Peter Gerhardsson kommer tillbaka till flera gånger, att hon är så snabb, hon har någonting som vi saknar. Och ja, det verkar ju faktiskt som att hon kan ha imponerat så pass mycket att hon som för bara några veckor sedan aldrig hade gjort en minut i blågult kan starta en EM-premiär.
Ja, när jag håller med att döma utifrån träningarna så är det ju det det lutar åt. Jag skulle väl säga att Hanna Lundqvist är ju lite mer defensivt lagd. Hon är inte lika involverad i det offensiva spelet som exempelvis då John Andersson till vänster. Så det är möjligtvis så att Lundqvist kanske passar mot en viss typ av motstånd och Smina Holmberg passar mot ett annat typ av motstånd. Sen samtidigt så är ju inte Gerhardsson den här typen som börjar mixtra med startelvor under mästerskapets gång. Det är ju i så fall bara i den tredje gruppspelsmatchen, om det skulle vara så att...
Och då brukar han mixtra rejält i så fall.
Ja, men exakt, det är antingen eller. Och det skulle ju vara då om det är så att en kvartsfinal redan är säkrad. Det hade han ju inte möjlighet till i EM 2022, om jag inte minns helt fel. Då var det väl inte helt klart inför sista matchen. Så då kunde han ju inte riktigt vila så pass många spelare som han vanligtvis brukar vilja vila. Så att det, ja, skulle det bli Smilla Holmberg i första matchen så tror jag väl att hon fortsätter i så fall. Mm. Men man vet aldrig hur han tänker heller. Men vem vet egentligen. Han kanske gör det här för att sätta griller i huvudet på oss också. Mm.
Kan ju vara så. Jag minns väldigt tydligt det här apropå att rotera. Som han ju har gjort lite till sitt trademark på den tredje matchen. Om det är så att Sverige är klara. Hur lurig han lät på presskonferensen VM 2019 inför. Där det var så att de satt på podiet inför Hedvig Lindahl, satt in till honom och han började prata. Det kom väl fråga om någonting som hade med vilka som skulle starta och göra. Och Peter Gerhardsson sitter där lite lurigt och säger det handlar om att vinna den sista matchen. Därför vilade han alla då. Nu måste vi ta en liten kort paus från podden här. För helt plötsligt gick Lina Hurtig förbi så här 20 minuter innan pressträffen skulle börja. Så att, Vi får pausa lite här och så går vi ut och återkommer helt enkelt. Okej, då är vi tillbaka. Lina Hurtig har ju talat till nationen, höll jag på att säga. Nej, men hon har haft sin pressträff här. Nu ringer det här också.
Det är ju hoppning. Ja, men fortsätt.
Podden som aldrig vill bli klar.
Det är den här. Vi får se när vi får tillbaka. Jag skulle ju fråga Frida vad Lina Hurtig sa eftersom det var hon som satt där. Men vi återkommer då till det. Anton, vad tar du med dig från... Du lyssnade väl framförallt på Jennifer Falk och Sofia Jakobsson här. Så 2 dagar kvar till EM-premiär.
Ja. Sofia Jakobsson kan vi börja med. För där, det här tar man kanske minst med sig ifrån. Just för att hon kanske inte kommer starta. Men... hon verkade vara glad och upplevs vara i väldigt bra form för att inte ha spelat match. Eller han spelade mot ungefär en halvtimme mot Norge. Man hade ju inte spelat sedan 4 maj innan dess. Men hon var ju bra mot Norge och hon säger att hon känns väldigt pigg på träningen. Så kan det bli ett bra inhopp om inte annat. Jennifer Falk. Hon är ju inte den som brer ut sig mest när hon pratar kanske. Men man fattar ju att det är väldigt skönt för henne att vara första målvakt för en gångs skull i ett mästerskap. Det var ju verkligen 50-50 på förhand kändes det som inför VM för 2 år sedan där det blev Cetira som stod alla matcher förutom Argentina som inte betydde så mycket då, den avslutande gruppspelsmatchen. Men nu är det Falk och hon sa ju också att där för 2 år sedan så kändes det väldigt tufft och att hon nu går in med en helt betydligt större trygghet. Hon analyserar inte allt hon gör som hon kunde göra förut. Hon är bara mer avslappnad och går in med stort självförtroende. Det är bra i målet.
Det är väldigt bra. Hon kommer ju bli viktig för Sveriges del. Det jag kommer ihåg tydligast från sittningen med Sofia Jakobsson, det var ju hennes problem att komma på och lyckas säga ordet akklimatisera. Hon fick helt enkelt byta till vänja sig. Det var lättare att säga än att akklimatisera sig mot värmen. Värmen verkar ha varit ett hett samtalsämne hos dig också, Frida. Kanske framförallt då hos Lina Hurtig.
Ja, det finns inte så mycket annat att prata om egentligen, för att vi träffar ju dem så ofta, så till slut så får man fokusera på som sådana här omständigheter istället. Men Lina var ju nöjd, för hon hade ju flyttat då från det här lägenhetskomplexet där spelarna har bott, eller ja, alla spelarna har bott sedan tidigare, och nu har många flyttat in då till huvudbyggnaden som först var tilltänkt för med arbetarna i staben, men också för medieaktivitet och lagaktivitet, och inte minst, och det finns ju gym här och så vidare och så. Och hon är nöjd nu för att hon har AC på rummet så att hon kan sova gott om nätterna. Så att det är ju tydligt att det är någonting som har påverkat inte bara många i journalistkåren som inte heller har AC. Vi har ju faktiskt AC, så vi har sovit gott, men det har även påverkat spelarna.
Ja, vi såg ju, vi fick en rundvandring på EM-basen här igår. Amanda Ilestedt gick runt med en stor fläktkartong och undrade vad hon skulle slänga. Den hade väl då lyckats få till sig en fläkt in till sin del av det här komplexet. Tanken var ju, för det är, nu har vi inte sett rummen mer än på lite bilder från båda. Vi fick ju liksom inte gå in och se hur spelarna bodde på den här rundvandringen. Men det sägs ju att det ska vara lite mer spartanska boenden. Att det här är ju liksom ett performance center. Så att det är lite mer spartanska rum på det här boendet. Och därför tänkte man ju då att ja, men där sätter vi medarbetarna. Spelarna får det lite mer nice lägenheterna som finns. Men vi pratade ju med en i staben som är en av de som har bytt med spelare här tidigare i veckan. Och som var inne på att han tyckte också att han hade bytt upp sig när han fick byta till lägenhet. Och har frågat flera gånger. Så bara, är du säker på att du inte vill byta tillbaka? Är du säker på att du inte vill byta tillbaka? Men den där AC:n verkar vara hårdvaluta för spelarna. Så att det känns ju härligt. Stina Blackstenius var ju vid dig också. Så vad sades där?
Ja, återigen mycket snack om värme och sådär. Och framförallt hur man ska hantera det när man faktiskt spelar match. För att det kommer att bli varmt då också. Även om det inte är riktigt lika varmt som det är kring lunchtid. Sverige springer ju också mycket. Pressar högt och aggressivt. Så att det är ju mycket möjligt att det kommer ta ut sin rätt. Men det som Stina säger själv också. Att de har ju varit i den här situationen många gånger förut. Och det är ju bara någonting man får acceptera. Och det kommer ju påverka motståndarna också. Så det var främst snack om det. Det har ju varit mycket fokus kring Stina. Såklart för att hon är i superform. Och jag tycker man ser det på henne själv också. Och att det känns som att hon har lite större självförtroende än vad man ibland ser hos henne själv. Så att förhoppningsvis så tar hon med sig det ut på planen. För att har man bara en striker som gör mål så kan man komma rätt långt i det än bara på det.
Det kan man, och vi har ju ett specialavsnitt med Stina Blackstenius här i Fan Plus som man kan passa på och lyssna på om man vill ha mer Stina Blackstenius. Men vi håller ju på att diskutera lite hur det har sett ut här under dagarna i Schweiz. Vi har avhandlat högerbackspositionen. Det finns väl egentligen bara en annan position där det är lite frågetecken. Mittfältspositionen, ja, vi ska prata Fridolina Rolfö också, som givetvis har varit den stora snackisen under dagarna här. Men om vi ser till den centrala mittfältspositionen intill Angeldal, Anton, tror du att det blir hennes nya klubbkamrat Hanna Bennison? Det presenterades ju här alldeles nyss. Eller kommer det bli Julia Sidioti-Olma?
Jag tror det blir Hanna Bennison. Det var vi inne på redan efter Norge-matchen, just med anledningen att hon startade och gjorde väldigt bra. Det var ju snarare att hon spelade sig närmare en startelva än i EM-premiären, en längre bort från en. Sen visserligen spelade Julia Sidioti-Olma hela matchen mot Danmark när hon var med 6-1 i Nations League. Men också av träning att döma så känns det som Bennison har mer spelat då. Kanske mer tillsammans med Kosse och Angeldal som är de två givna där. Med Bennison så blir det lite större offensiv uppsida. Hon är ju liksom bättre med en boll än vad Sidioti-Olma är. Och känslan är att Sverige kommer spela ganska mycket med boll mot Danmark får man väl ändå säga. Så att för mig känns det som rätt val att gå med Bennison.
Vad säger du Frida? Vem hade du valt som lekkamrat till Filip Angeldal på det svenska mittfältet?
Jag lutar också åt Hanna Bennison. Och jag är medveten om att Sidioti-Olma är lite bättre i duellspelet. Men jag tycker inte att hon är så pass mycket bättre i det så att Bennison ska sättas på bänken. Och jag tycker också att det tillslaget Bennison har, det är värdefullt även om det finns andra som också kan ta fasta situationer. nästan så att jag lutar åt att jag vet att Aslani också tar en del frisparkar och sådär, men jag gillar när Aslani slår hörnor, men när det kommer till frisparkar så ser jag helst att det är Angeldal eller Bennison som står där. Jag tycker att de är lite vassare rent tekniskt. Jag tycker att Aslanis frisparkar ofta blir väldigt flacka på något sätt. Men att ha två så pass skickliga spelare med boll på centrala mittfältet, det tycker jag är väldigt värdefullt. Jag tycker också att hon har visat att hon kan spela i den rollen också och skicka upp Angeldal lite högre.
Mm, vi får väl se vad Peter Gerhardsson väljer där, men vi är väl alla inne också på att det ser ut att luta mot Bennison av det vi har kunnat se. Nu har vi kommit till det här läget att vi närmar oss match. Det börjar bli sekvens av träningarna vi inte får se längre. Idag var det en timme de hade utan media på plats. Så där vet vi ju faktiskt inte riktigt vad som hände. Men det som har varit den stora snackisen då, Fridolina Rolfö. Hon har ju en skada. Det kom glädjande besked får vi väl ändå säga här när doktor Homan Ebrahimi berättade att hon har tagit sina första steg. Det känns som ett litet barn här som lär sig gå igen. Men då högintensiva löpsteg handlade väl det här om. Hon kan börja springa. Man hoppas få tillbaka en. Hon är halvvägs igenom den här rehabplanen som man hade som låg på en 2-3 veckor. Vi såg ju inte henne på planen idag. Hon ska enligt våra uppgifter ha skymtats med stödstrumpa runt sin vänsterfot här idag. Men det gör ju att med tanke på att vi inte såg det på fotbollsplanen så kan vi ju definitivt stryka henne från premiären. Och det har ju allt tytt på, även om de hela tiden har velat hålla en liten lipa öppen. Men är hon inte på planen två dagar innan match så kan hon ju inte starta den matchen. Utan där lär väl Madeleine Janogy starta. Men Frida, hur mycket tycker du att Sverige tappar då om vi inte har Fridolina Rolfö? Hon räknas ju som en av våra stora stjärnor, men vi har ju varit inne på i det här gänget att Jonna Rytting Kaneryd kanske är vår bästa spelare just nu. Hur mycket tycker du att vi tappar om inte Rolfö spelar?
Ja, alltså det är klart att vi tappar, för det är precis som du säger att Fridolina Rolfö spelar i Barcelona. Hon är en stor stjärna. Jag tycker väl egentligen att jag har varit inne på det här att hon spelar så pass mycket vänsterback i Barcelona, och jag vet om att när man spelar vänsterback i Barcelona så är man fortfarande väldigt offensiv, eller mycket mer offensiv än en vanlig så att säga vänsterback. Men jag tycker väl kanske lite att det har hämmat hennes utveckling eller hennes senaste år ändå, för med tanke då på att hon har en helt annan roll i landslaget, så att det blir ju mycket fokus på högerkanten i den svenska offensiven. Och just därför så känner jag väl att Janogy nog mycket väl kan göra ett fullgott jobb där. Även om det såklart inte är optimalt, och man vill alltid kunna ha flera spelare att välja bland. Och nu blir det lite skralt där ju på vänsterkanten, men det hade varit ännu skralare om Rytting Kaneryd hade skadats. Jag tror jag hade snackat mycket mer om det här då, så att tråkigt för Rolfö, tråkigt för svenska landslaget också. Men jag känner ändå på mig att Janogy, jag tror att hon är redo för det här. Jag tror att hon är på hugget också. Att hon verkligen vill visa att hon kan klara av att bära det ansvaret.
Jag har ju varit lite sugen på att de någon gång ska testa Fridolina Rolfö i den positionen i landslaget också. Få se hur hon skulle göra sig där, och kanske då att man gör lite mer det defensiva valet på högerbacken då i form av Hanna Lundqvist, så att Rolfö kan ta lite mer offensivt och se hur det hade funkat. Absolut inte nu under EM. Det ska ju i så fall testas, inte att man ska dra in det nu. Men det var något annat jag tänkte på, just det. Vi har ju en Matilda Winberg som är här också, som är reserv för Fridolina Rolfö. Men vi tror väl att hon har gjort sitt för Antonsson. Om man har tittat på träningarna också, så är det ju snarare så att Rebecka Blomqvist är den som har legat till vänster. Så hon känns ju som andra valet bakom Janogy när vi inte har Fridolina Rolfö. Att man kommer att vilja gambla, låta den platsen vara öppen för en Fridolina Rolfö om hon kommer tillbaka. Och det verkar de ju verkligen se möjligheterna till just nu.
Ja. Ja, alltså det tror jag definitivt. De har ju 18.00 imorgon. Måste de ta ett beslut och skicka in truppen, och då får vi veta om Winberg, eller om Rolfö är med eller inte, och det betyder om Winberg är med eller inte. Men som du säger, det är ju Rebecka Blomqvist som har sett ut och tränat mest som ute till vänster. Och Hurtig sa ju, nu var inte jag med där, men du berättade ju Frida att Hurtig sa ju att hon är mer nummer 10. Men hon kan ju också vara där. Det går ju, alltså så att om någon annan skulle gå sönder så finns det ändå lite sparkapital liksom till vänster också, även om Rolf inte är spelduglig. Så de kommer nog gambla, det ser jag, ingen annan.
Så känns det ju också, Ellen Wangerheim med också en spelare som kan hoppa in på i princip alla offensiva positioner om det skulle behövas. Så att det känns ju som att Rolf kommer prioriteras.
Ja, det tror jag också.
Och... rätt eller fel?
Ja, men jag tycker väl att det är rätt. Det får man ju nästan prata om efter mästerskapet, för vi vet ju inte riktigt hur, vilken involvering hon kommer ha. Sen med det sagt så gillar jag Matilda Winberg. Jag tyckte att hon gjorde det riktigt bra också när hon fick starta borta mot Wales. Jag var mäkta imponerad av henne, men det var kanske också för att Nildén också startade i den matchen, och det är alltid enklare att spela med någon som man även spelar med i klubblaget. De känner ju varandra väldigt väl. Sen har ju Winberg spännande tekniska kvalitet, och det brukar ju falla Gerhardsson i smaken. Men jag kan ändå förstå varför man väntar på Rolf.
Vi var ju inne på det, det är premiärdag. Hur sugna är ni på att EM äntligen ska dra igång?
Jag är jättesugen på det. Framförallt egentligen, nu hade vi ju en fantastisk upplevelse under VM 2023. Men jag tror att om man befann sig hemma i Sverige under det mästerskapet så var det nog svårt att komma in i det. Dels var det så många matcher eftersom att man hade utökat VM. Och dessutom så tidsskillnaden gjorde det ju väldigt svårt. Det gjorde det svårt för oss också som var på plats. Eftersom att det är tidsskillnad även mellan olika delar av Australien och Nya Zeeland då. Så att jag är taggad på att det här kommer bli ett mästerskap som man faktiskt kan följa ordentligt och noggrant. Och att man faktiskt hinner se alla matcher.
Mm. Anton, vad känner du? Denna premiärdag.
Jag är väldigt taggad. Jag har ju varit med sedan dag ett i Åhus. Måndags förra veckan, så det känns ju som att det har varit en evighet fram till de har träffat alla spelare 2 gånger. Och...
du har inte många frågor kvar.
Nej, jag har mitt frågebatteri är ganska tomt, om jag ska vara helt ärlig. Så nej, det ska bli väldigt skönt.
Vi laddar på det med lite matcher, och vi kommer givetvis tillbaka i FanPlus. Se till att prenumerera på flödet, för man vet aldrig när vi får feeling och släpper nästa avsnitt. Som senast blir det bilen på väg hem från Genève. En härlig liten bilpodd. Då ska vi tvinga Pontus Orro att vara kvar på samma ställe som också han flydde i panik här inför. Tog sina kameror och stack innan vi skulle börja podda. Tycker det är lite trist. Men nästa avsnitt, då kommer han finnas i bilen från Genève. Om det nu blir nästa. Det blir i alla fall ett avsnitt då med det. Så säger vi tack för det här avsnittet. Håll er uppdaterade på senaste nytt från Schweiz och Sportbladet.se.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.